En podcast från Nöjesbladet.
Äntligen kan man säga. Det här är ett intro som aldrig slutar.
Nej, och det är din favorit ska man
det är
säga.
Namnet är ES Big Band Funk 3. Stefan Netzman står här.
Oj.
Så att det är antagligen han som lirar saxofon.
Det skulle man kunna
på
säga.
Den här. Det är en bra bit.
Men det är en väldigt fin bit.
En halv minut går också att loppa.
Ja.
Hej och välkomna tillbaka till Larsson och Lundell. Återkomsten skulle man kunna säga.
Det var ett tag sedan.
Det var väldigt länge sedan sist. Nästan 3 månader sedan vi låstes in här på Sportbladet. Förra
sist.
Gången.
Är det
eller
så
sist?
Länge?
Ja, ja det var slutet inte, av juni.
Det är inte mitt fel, det var du som vill ha semester fast du är frilans. Ja. Det är ett förbannat otyg när frilansare tar semester.
Usch ja, tar sig friheter. Mm. Det har ju varit sommar och semester och du till och med hade ju semester. Du tillhör ju den lyckliga lilla skara som hade semester i augusti då det var fint väder.
Ja, jag är lite smart på det sättet. Jag tar alltid höstsemester.
Ja.
Eftersom jag vet att så här, klimatförändringarna har gjort att sommaren förskjuts i Sverige.
Men innan du sitter här och är självgod så åkte du faktiskt till Tornedalen.
Ja. Ja. Vad är det för fel med det?
Jag tänker mig att det kanske inte var Riviera-väder där uppe.
Nej. Nej, man kan ju inte vara lika självgod på Instagram som du var när du var i Montreal och tyckte allt var pluttigt.
Åh, det ska vi prata om sen.
Ja, okay.
Jag älskar Montreal.
Det är inget fel på Tornedalen, det är Sveriges Rivieran.
Ja, det har jag hört många säga. Det är just det. Men var det en värdig homecoming som ägde rum för dig?
Ja, det var det. Mm. Tog bussen från Luleå och blev hämtad av pappa i Pajala och så åkte vi till mammas gamla föräldragård i Kassa som är en by mitt i obygden. Det är jättebra där. Det är liksom, när du tar upp telefonen så kopplar den upp dig mot finska masten.
Oj, blir det inte jättedyrt att ringa då?
Ja, det blir det. Därför använder man inte telefonen. Och okay. Sen har du ju, så här, morsan och farsan, de har bara 2G-uppkoppling så det går inte att surfa så jävla bra heller. Så det gör ingenting.
Men har namnet Kiruna Hitler fått fäste där uppe? Har du gått runt och gormat och domderat på byn?
På tyska?
Ja.
Ja, i svarta läderstövlar.
Ja.
Förtryckt små djur. Det är vad jag har gjort.
Är det någon som vet hur det kallas för Kiruna Hitler där uppe?
Det har ingen aning. Det var ingen som sa
Larssons
det där uppe.
Larssons pojk, Kiruna Hitler.
Å andra sidan finns det inte så mycket folk där i den där byn. Så man träffar ju inte så mycket människor. Man träffar ju fler gråsparvar.
Mm.
Mm.
Jag tänkte ju fråga om du hade gjort någonting förutom att sitta och ladda ner live-stora bilder av John Candy. Och använt hela internet. Har du märkt vad internet har varit segt på senaste? Jag tror att det beror på att någon just sitter och laddar ner live-stora bilder av John Candy.
Nu förstår jag inte alls vad du pratar om.
Va?
Vadå John Candy? Den gamla skådespelaren.
Som hade en viss rondör.
Jaha, så du menar om man laddar ner en bild på en stor människa så tar det mer bandvidd? Eller vad?
Om man gör det i live-storlek och sen skriver ut på en 3D-skrivare.
Jaha, ja. Nej. Ska du börja med fat-shaming här? Det är ju väldigt sympatiskt.
Så jobbar jag.
Ja.
Du är däremot i väldigt god form om jag får var lite mer närgående. Du till och med joggade upp för trapporna på redaktionen. Jag tror jag anar en viss spänst.
jag har börjat träna och promenera.
Mm, det ser jag det.
Ja, av hälsoskäl.
Ja, det är väl
eller
själv så gott som något.
Vad snäll du är. Inte för att jag märker av det själv. När jag ser mig i spegeln så är jag bara samma gamla jävla vanliga härke.
Nej.
Som jag tittar tillbaka på mig i 39 års tid.
Men
varför tar folk selfies? Blir folk aldrig trötta på att se sig själva?
Det är det större som finns. Vuxna människor som tar selfies.
Nu hatar ungdomar som lyssnar på sig för de älskar selfies.
Ja.
Och de som klagar på selfies är gamla stofiler.
Ja.
Mm.
Det var ju länge sedan som jag hade semester. Du kommer ju tillbaka den här veckan.
Ja.
Så det är ingen idé att prata om min semester tycker jag. Däremot tar jag gärna tillfället i akt och prata lite om mig själv på andra sätt. Ja, om inga invändningar finns.
Nej, jag är van vid det här laget. Mm. Det här är ju egentligen en podd med en lång Kristin Lundell-monolog. Och du gillar ju att ha det så.
Ja.
Och så fäller jag in sådär som en liten mupp, sådär kommentarer då.
Ja, du är väl egentligen inkvoterad på något sätt, antar jag.
Jag är inkvoterad som vit heterosexuell kille.
Ja, Ni måste ju ändå få synas och höras någonstans.
Ja, vi måste ju liksom gå ihop och göra våra röst hörda av. Ja. Men vi har ju fan ingen. Vi är diskriminerade på arbetsmarknaden, lönemässigt, åsiktsmässigt.
Du är alltså veckans inkvoteringsoffice.
Så Jan Helin tyckte att nu får du faktiskt representera den här minoriteten.
Jag försökte sätta emot, men det var lönlöst.
Ja, precis.
Jag var ju på resa förra veckan till Montreal i Kanada.
Ja.
För att se Madonnas världspremiär.
Ja.
Hur avundsjuk var du på mig? Ganska mycket.
Inte att se Madonna, men det verkade vara väldigt roligt i Montreal.
Det var jätteroligt i Montreal. Och
jag tror inte på ditt betyg på Madonna för övrigt.
Varför inte då?
Hon kan inte vara så bra.
Jo, alltså, det här var jättebra, det här ska vi prata om.
Nej.
Jo, jag var ju där för att recensera Madonnas världspremiär som var förra onsdagen i, det heter Bell Center, eller Centre Bell på franska, för vi pratar franska där. Som är deras, vad säger du?
Gud vad du mår nu.
Det är ju deras hemmaarena för hockeylaget som jag nu inte kommer ihåg namnet på, men någonting med Montreal. Montreal Rangers.
Ja, vi säger det.
Montreal Indians.
Ja.
Men vet du vad? Det var så roligt.
Aha.
Och du vet ju själv när man recenserar, hur ofta har man roligt på en konsert?
Ja, ibland.
Ja, men jag tycker att det är rätt sällan. Man har fullt upp. Du vet, man ska skriva låtbetyg. Som det är på de här stora konserterna. Nu så, ibland chattar man ju. Jag chattade inte, men du gjorde det. Och du chattade så att du missade att The Edge ramlade av scen.
Ja, jag såg inte ens det.
Precis, för du satt med, alltså man har ju fullt upp.
Ja, men jag satt med telefonen i nyllet då.
Ja, och försökte liksom chatta in någonting. Så det är det jag menar, att man har liksom inte, när man jobbar, recenserar en konsert, så har man faktiskt inte, man har typ inte tid att ha kul.
Nej, men nu hade du det.
Nu hade jag så himla roligt.
Åh, herregud.
Därför att det var så festligt. Jag undrar, ska du se henne nu i november?
Jag har ingen aning.
Jag vet inte heller. Jag hoppas att jag får det. För att det var så extra allt. Och det var inte ens mycket så här gamla låtar, vilket många säkert vill ha. Men jag tycker att Madonna är ju egentligen ingen greatest hits-artist. Hon vill ju något annat än att bara spela sina gamla hits.
Ja, jag tycker ju att hon är just en greatest hits-artist, men visst.
Jo, ja, alltså, men hon, ja, det är inte det hon vill vara. Hon vill liksom inte vara åka runt och harva, utan hon vill ju fortsätta vara med i musiken. Men det var så kul. Alltså garderoben. Hon har ju så här haute couture-design som ju var mästerlig. Scenografin, det var liksom så här, helt plötsligt så var det ett nattvardsbord. Och sen så rullades det in en mark. Och sen så var det liksom kors som var så strippstänger. Det var liksom så här extra allt hela tiden.
Jag har en fråga.
Ja.
Hur var musiken?
Jo, men bra. Men samtidigt, går man på Madonna för att bara höra musiken? Nej,
absolut inte.
Det är ju showen.
Jag dummar mig bara.
Ja, jag vet att du dummar dig. Men det gör ingenting. För att jag vet, man kan ju tänka. För att det var ju inte så att jag gav 5 på alla låtar.
Nej, men du tyckte helheten var 5.
Helheten
jag
var
tror,
fem.
Jag tror inte Madonna kan vara 5. Jag är hemskt ledsen alla Madonna-fönster ute. Men jag tror inte, för förra turnén var ju anskrämligt kass.
Ja, fast där håller inte jag med. Jag tycker inte att den var anskrämlig faktiskt.
Men den här är bättre, hoppas jag. För den förra var ju riktigt jävla dålig.
Nej, men jag tycker inte det. Alltså, undrar om vi såg samma, var det den som var i Tel Aviv som jag sen fick se på Ullevi.
Ja, det var ja.
Jag tyckte inte att den var så dålig.
Nej. Det är tur att vi har demokrati, att åsikterna är olika. Men jag, det var bland det sämsta jag sett den att göra. Alltså den turnén jämfört med de bästa spelningarna jag sett med henne har ju liksom inte ens, den får inte ens stå utanför hennes Hall of Fame och tigga pengar.
Nej, jag tyckte att det här var så roligt. Jag blev glad av det.
Jaha, den här nya.
Ja,
men det märktes.
Och det var jätteroligt. Och som sagt, att det var nästan bara nya låtar. Men det var så himla roligt.
Det är
roligt.
De man vill höra.
Ja, och vet du vad? Det var faktiskt det man ville höra.
Ja, så var det.
Men det är roligt att se henne liksom. Hon är i sin jävla toppform liksom. Och hon var ett Great Gatsby-nummer. Det var liksom så för mycket hela tiden. Vilket man uppskattar.
Ja, du gör ju det. Är det hon, vad heter Åkerman som har gjort hennes kläder igen eller?
Intressant. Det vet jag faktiskt inte, det känns för bekant.
För jag tror hon brukar styla
henne. Hon brukar styla henne, hon gjorde väl hennes Super Bowl-framträdande. Men nu så, det är inte hon som har gjort kläderna. Men visst, det kan ju vara hon som har plockat ihop kläderna, borde jag såklart har kollat upp. Men
det är lustigt att jag kan ha kollat
upp. Du är ett modelejon.
Nej, det
men så var
det
också så roligt för att
inte.
Diplo var där liksom och värmde upp. Och sen så var Diplo uppe på scen och dansade. Och så här, det var ju en världspremiär. Det är ju skitroligt med en världspremiär. Alltså det blir jättekul stämning och sådär. Så att det är möjligt när hon har kuskat runt några gånger och sen till slut landar på Tele 2 Arena i Stockholm. Det kanske inte blir...
Nej, men möjligtvis. Men det, med YouTube verkar det funka tvärtom. För de var ganska tråkiga på sin världspremiär. Om vi tar någon annan sån där 80-talsgigant som är ute och rör sig nu. Som kommer till Stockholm ikväll när vi spelar in det här.
Jag vet, jag hade ju egentligen tänkt att... be dig berätta om din recension, men du har ju tydligen inte skrivit den än.
Nej, som folk tror att vi skriver det på förhand, det gör vi ju faktiskt inte. Men nej, jag har ganska låga förväntningar. YouTube-fansen var, eller vissa som hörde av sig efter min världspremiär, jag var ju ganska sur när jag skrev den.
Du är alltid sur.
Nej, det är jag inte alls det. Läste du vad jag skrev om Florence and the Machine från Skilde? Var det en sur recension?
Nej, det var faktiskt lite kul att du blev så i ett med Kosmos.
Jag ville måla mig i ansiktet med mensblod. Nej, men jag vet inte.
Skrev du så?
Nej, det var Fredrik Strage tror jag hade mensblod i sin recension.
Oj.
Ja, jag kan citera fel nu så då ber jag om ursäkt. Men någon hade.
Annars tycker jag att det låter som ett bra citat.
Det låter som något man vill göra på Roskilde-festivalen.
Då ger man sig hän.
Då ger man sig hän helt enkelt. Så det där är bara bullshit, jag är inte alltid sur. Däremot så har jag något som många kritiker brukar tappa ibland, att man kritiserar. Det är många, idag ska ju alla tycka allting är härligt.
Tycker du? Jag tycker att det är ett jävla gnäll hela tiden.
Ja, på Twitter, ja. Där gnällholken.
Ja, för att jag tänkte ju lite så här, om vi kan hålla oss kvar vid mig ett tag.
Ja, har vi något val?
Ja. Ja. Nej, det har vi förstås inte. Jo, för att det här har med att göra, eller har att göra med det du säger, nämligen så här att jag gav ju inte bara Madonna 5 plus förra veckan.
Nej.
Jag gav också The Libertines comeback-skiva 5 plus.
Ja.
Snål är man ju inte, som flickan sa till prästen. Har du lyssnat på The Libertines-skivan?
Vilka präster har du haft?
Har du lyssnat på nya Libertines?
Nej, det har jag faktiskt inte hunnit göra. Va? Jag fick den frågan igår. Ja, men jag ska göra
fick
det.
Fick du den frågan igår?
Av en kollega som undrade vad jag tyckte om nya Libertines. Jag är ju inte samma... Jag tycker inte det är så intressant med Libertines som du gör. Jag tycker inte det är varken spännande eller roligt.
Jag är ju galen.
Sen är det lite oförskämt att om du sätter en femma klart, jag måste lyssna på Libertines, men jag kommer göra det. Jag har haft semester till i förrgår och lyssnar inte på Libertines.
Men att du inte bröt semestern för detta.
Varför
du kunde ju lyssna
det?
På din fritid.
Men hur i helvete kan Libertines vara en femma 2015?
Jag älskar dem.
De var ju inte ens fem när de slog igenom.
Jo, det var fem hela tiden då.
De var roliga, men de var bra. Men nej, sluta.
Fem hela tiden då.
Vad är det med dig och andra svenskars anglofila mupperier?
Men what's not to like about Peter Doherty? En renlevnadsmänniska, om det någonsin har funnits någon.
Ja.
Ibland brukar jag bildgoogla Peter Doherty. Det är vinst varje gång, kan man säga. Jag vet nog ingen som har fastnat på så många dåliga bilder som Pete.
Men varför älskar du den där sjavigheten så mycket? Du själv är ju precis tvärtom. Du gillar ju snittblommor, dyra parfymer och
hudkrämer
som kostar 10 000 kronor per styck.
Ja. Men det gör ju de också. Han har ju en oerhörd... Jag gillar ju Pete mer än Carl. Så när jag säger han så pratar jag om Pete. Han har ju en otrolig stil. Alltså stilkänsla. Och tänk att ändå vara så neddekad som han är och ändå se helt fab ut. Det krävs mycket. Och så älskar jag liksom det här. De pratar om det gamla England och Albion och Lord Byron, romantikens poeter. Du vet, min favoritbok är Den unge Werthers lidanden.
Va?
Ja,
du är så modern. Du är så hård på det. Jag får ju klåda när man börjar prata om gamla England och sånt.
Va? Varför då?
Ja, men det är så gamla, den gamla jävla kolonialmakt. Man är ju fan uppvuxen på att man har fått så här engelsk popkultur nedkörd i halsen. Jag tycker de gör bättre musik i USA.
Ja, det gör ju inte jag.
Fast du kallar ju mig en vilde, så jag är väl en okultiverad vilde i dina ögon.
Ja, jag kallar
dig. Jag visste faktiskt inte vad snittblommor var för någonting innan jag träffade dig.
Men detta...
Ja, men jag har jobbat. Jag har inte...
kommit i kontakt med snittblommor i hela ditt
ja,
liv?
Men jag, klart jag har kommit i kontakt med, men jag visste inte att det heter snittblommor. Vadå? Man gör ett snitt i blomman. Det är en blomma. Blomma är en vas.
Jo, men man gör blommor. Ju ett snitt sen så att kunna dricka vatten.
Lösviksblommor brukar jag kalla dem.
Gud alltså, ja, så här,
men om, alltså det gamla England, men
om vi hade levt i, på ett slott i England så hade du definitivt jobbat downstairs.
Jag
du fattar inte den referensen, upstairs, downstairs.
Jo, det fattar jag, ja. Visste. Jag hade nog varit din förtryckta butler,
oh.
Som du ringde i klockan och så bara, ge mig den här boken om Albion, hämta Lord Byron, prata, läs den unge världens lidanden åt mig. Shelley.
Ah.
Blake. Blake. Oh. Nej, men alltså jag tycker verkligen det. Jag är skit, och det är ju omoget och tråkigt av mig, men jag är betydligt mer misstänksam mot brittisk popkultur än vad du är. Jag tycker jag kommer ganska mycket, framförallt så här brittisk pop och rock har ju de senaste 10 åren förbundit sig en identitetskris. Det har ju nästan inte kommit något bra.
Va? Det är sant, tycker du det?
Nej, men jag gillar nästan ingenting. Som det är som för några år sedan, man skulle gilla Arctic Monkeys, de gjorde en bra låt.
Mm.
Och så, men... de är jättebra live. Nej, det är de inte. Det är som att titta på typ ett grunge-band.
Men de gjorde faktiskt bara en bra låt.
Ja.
Men man gillar ju ändå deras stil. De har ju liksom en sån enorm känsla för stil. Och halva grejen med populärkultur är ju stil.
Det kan jag hålla med dig om. Det är bara det att jag kan inte så mycket om. Jag har aldrig utbildat mig. Det har vi pratat om tidigare. Jag har aldrig utbildat mig i mode och stil på det sätt jag skulle vilja göra. Jag, för då hade det varit mer spännande att skriva om. Och jag menar, om man kan mycket om sånt, då tror jag, då är det ju intressantare att gilla brittisk popkultur. För att de har ju en mer helhetstanke i allt de gör. Medan, ja, du vet, amerikanska band tar på sig en rutig skjorta och spelar lite grann. Mm. Förstår du? Alltså det är en skillnad. Det är en skillnad. Så då förstår jag att du är mer intresserad av det. Men jag kan inte så mycket om det.
Jag tycker att det är, men du vet...
Jag ser inte ner på det, men du måste hålla med om att vi har ju överskattat rätt mycket brittiska poporkestrar genom åren.
Ja, gud ja.
Alltså det är ju, oftast har vi gett så här höga betyg just för att, ja, att de har en skön stil, eller en skön stil, de har en estetisk attityd. Men sen när man sitter och bara lyssnar på låtarna eller skivorna så blir man oftast besviken.
För jag tycker att Pete och Carl är den bästa så här låtskrivarduon som finns just nu. Lennon McCartney, Morrissey Marr, de var för. Pete och Carl är nu.
Mm. Goffin och King.
Jag vet inte ens vilka det är.
Gary Goffin och Carole King.
Ja.
Will you still love me tomorrow?
Jo, men de finns inte nu.
Nej, det gör de ju definitivt inte.
Så jag
alltså
tänkte,
de jobbar inte ihop i alla fall.
Nej, men, jag tänkte liksom, har du någon låtskrivare som du håller högt nu?
Jag fick ju hemläxa på det här, men jag kommer inte på någon.
Nej.
Jag gör faktiskt inte det. Shellback och Max Martin. Men,
ja.
men det är liksom, nej, jag kommer inte på någon sån där. Jag ber om ursäkt. Jag klarar inte.
Nej, men det blir inte om ursäkt. Jag tycker nästan att, för då blir mitt case starkare.
Ja, det blir det, jaha, ja. Så du vinner den här.
Så jag vill att få tacka.
Ja, tack. Nej, jag kommer inte på någon just profilera låtskrivarduo som jag tycker är bra. Då får väl folk påminna mig om det då.
För jag skulle ju vilja prata lite om det här med att ge 5+. Jag har ju aldrig gjort det tidigare. Jag har ju varit på Svenska Dagbladet
i, ja, där har du hamrat in 6
år på tärningen.
Ja.
Nej, men 5+, det har jag inte gett förrän nu. Jag tyckte att det var hög tid. Men visst är det ångestframkallande? Och jag tycker liksom att man blottar sig ju verkligen när man ger 5+. Man lägger sig liksom platt för folks eventuella åtlöje. Håller du med mig?
Jag håller helt med dig. Det är mycket mer safe att sätta en 4.
Mm.
Nu tycker inte jag att man ska sätta så mycket 5 som recensent. Man måste våga sätta. Jag tycker de här som är, det finns ju så här recensenter som aldrig har satt det högsta betyg någonsin i hela sin karriär, och det är ju lika fånigt. Då är man en fåntratt och på.
Men måste man, man måste väl ändå våga ge sig hän ibland.
Ja, absolut, men det är ångestframkallande. Jag tycker inte det är lika ångestframkallande. Jag sätter ju mer 5 på konserter, för det är ju en upplevelse i stunden. Det kan ju ingen ta ifrån en på något sätt.
Man
kan
ha åsikter. När gav du senast en 5?
Florence and the Machine på
Roskilde. Han gav en 5, och just det.
Satte jag en 5 på. Och sen satte jag 5 på First Aid Kits senaste skiva, som det blev sånt jävla rabalder om.
Mm.
Det blev en sån där metakritikerdebatt att vi är för generösa med betyg mot svenska artister. Men
Jag står för den femman fortfarande.
Ja.
Den tänker jag inte ta bort. Men nej, jag tycker som du, det är väldigt ångestframkallande. Men det också blir ju så att så på Aftonbladet Nöje att när någon drämmer till med en femma, framförallt på musik, det sker så sällan, så det blir lite en sån där, det blir fortfarande effekt av det, mm, att man reagerar. Och det är ju också sådär. Den där femman ska ju stå sig, och det är ju inte så, alltså man vet ju egentligen inte om en skiva är fem förrän om 10 år.
Nej.
Jag kommer ihåg att min första femma jag satt i Aftonbladet var på Shadé's Lovers Rock-platta. Och då var det, jag tror Fredrik Virtanen faktiskt som ojade sig, bara, men sluta, det här kan inte vara femma. Men nu 15 år senare så är det ju en, den är ju betraktad i en kanon som en klassiker. Så den
men måste den,
Nej, absolut inte, men det känns ju bättre.
För en själv, ja.
För en själv. Absolut. Men det ska man ju absolut inte tänka på, för att ett verk kan ju vara fem i stunden, och sen när tiden förändras så förstår man ingenting.
Så, nej.
Det är liksom, det är ju inte, man letar ju inte efter ett nytt Beatles varje gång man sätter femma eller något sånt där.
Nej.
Eller Kate Bush eller ja, vad fan som helst, Prince.
Jag tycker man får ångest varje gång, som sagt, varje två gånger som man gör detta, som jag bara gjort det två gånger. Därför att det är ju som sagt mycket enklare att bara ge 4. Eller till och med 3 och vara lite så här blasé och kall. För ingen kan ju komma åt den när man är blasé och kall.
Nej, och sen är det ju mycket enklare att såga också. Vara lite så där elak och finurlig och rolig. Det tycker ju folk väldigt mycket om. Inte de som blir utsatta för det. Men, och sen är det inte alltid så jävla lätt att såga heller. För att man mår ju... ibland mår man ju bara dåligt.
Usch, ja. Fler sågningar än vad jag ångrar hyllningar.
Ja, inte betygen, men man ångrar ju formuleringar. Ja. Om man har varit för elak.
Ja, onödigt.
Ja, alltså så här, för vi som kritiker så står man ju liksom hela tiden och bollar med, eller man står och slits mellan två grejer. Det är ju liksom redaktörer och medarbetares och publiken så här, behov eller lust för underhållningsvåld kontra då artisten. Så här. Och så slits man däremellan. Hur ska man, vad ska man respektera och vilket håll ska man gå? Och det är inte alltid så jävla lätt.
Nej, jag har ju vissa artister, svenska artister, som jag, om jag råkar se dem på stan, då måste jag liksom springa åt andra hållet.
Ja, nej, ja.
För att man liksom ångrar att man var så taskig.
Ja, vi har ju båda, ja, men du har aldrig varit med om att du har blivit så upptryckt mot väggar av artister och
nej, jag tror inte man kanske gör så med tjejer hur som helst.
Nej, nej. Jag hade ju en dispyt med Hoffmaestro i Hultsfred för några år.
Är Hoffmaestro en person? Eller?
Jag kommer inte ihåg vad han heter, men Hoffmaestromannen kallas han ju sådär.
Det var liksom
han var ju väldigt, väldigt arg. Och han tog tag i mig inför sina polare när man är så här sjuk, när jag var på väg in i pressbunker, och då är man ju så sjukt utsatt och verkligen tryckt upp mig mot vägg och stod och gapade och skrek, och då kan man ju inte göra så jävla mycket. Alltså man får ju bara ta det och stå för sina betyg liksom.
Lite ovärdigt beteende kan jag tycka av honom.
Ja, sen gick han ut och pratade i, du vet, Nöjesguiden.
Ja, ja.
Den här lokaltidningen i Stockholm. Ja, om nöje och kultur.
Ja, nej, gratis.
Ja, den finns i andra städer också, förlåt. De har ju en sån här glad och ilsken,
dödskad och mästerligt.
Ja, så gjorde de intervju med honom där, och då pratade han om den här dispyten han haft med mig och sa att vi hade ju rört fräspipa sen på Way Out West på en efterfest. Men då var han så här, ja, men jag har sett till att han uttryckte som att vi har rätt ut det där, han kommer nog aldrig skriva om oss igen.
Det var så ni hade rätt ut det.
Ja, nej, nu är jag, och så är ju inte fallet. Jag är inte rädd för att skriva om Hoffmaestro och sådär liksom. Men han fick då låta som att han skulle vara tuff mot sina polare eller någonting. Han var egentligen en ganska vän och snäll kille när det kom till
kritan.
När det kom till kritan, ja. Men han var fortfarande tvungen att vara tuff så här. Han hade satt en kritiker på plats, och då får de så här applåder för sina kompisar. Ja, den jävla Marcus Larsson är dum i huvudet.
Men har du skrivit om Hoffmaestro sedan dess?
Nej, jag har lyckats undvika det.
Jag tycker inte
det finns någon poäng för mig att skriva om Hoffmaestro.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vad är så förrän det sker en förändring hos dem? Eller när det är liksom, det är klart att jag kan skriva om dem igen, men det känns så där, jag såg dem ganska brutalt när de kom med en skiva, och det känns som att, vad fan, tycker jag likadant fortfarande, vad är poängen att jag ska sitta där och stampa på dem liksom?
Jag har ju, apropå att gå och se YouTube ikväll, jag har ju aldrig sett YouTube. Jag har ändå jobbat med att recensera musik i 15 år.
Vill du inte göra det den här gången?
Jag har lyckats ducka dem i 15 år.
Men du gillar inte dem?
Ja. Jag vet inte. Jag hade gärna suttit bredvid ikväll. Kanske till och med chattat.
Ja.
Men nej, jag har alltid lyckats ducka dem. Och det tycker jag att jag ska beröm för. För det är inte många som lyckas ducka så skickligt. Thomas Edin såg jag för första gången i somras också. Han har ju också duckat i 15 år.
Ja, det är roligt för dig. Det är roligt när vi pratar om recensioner och artister. Får jag bara skjuta in att Det händer ju inte, återväxten är ju inte stor bland de här giganterna.
Hur ofta ska, vad menar du?
Ja, men det är ju fortfarande, alltså det är ju lite grann som att det är fortfarande 80-tal när det gäller arenaartister. Det är Madonna, det är Bruce Springsteen, det är U2. På somrarna så är det Thomas Ledin som gör stora liksom. Det är Ulf Lundell som turnerar. Det är liksom vad är det som händer? Håller konsertscenen på dut? Kommer de dut med det här?
Men är det inte för att det är gamla som fortfarande har råd att köpa de här biljetterna? För det är ju dyrt att gå på konsert.
Ja, det är kanske det som... Ja,
jag
att det
vill
så
se...
mycket det kan vara så, men då innebär det ju när de med tiden liksom tacklar av. Så vilka kommer de fyllas med då?
Jag ville se Dylan när jag spelade nu på Waterfront. Alltså se privat. Tänkte med min pappa. Och biljetterna kostar ju 1500 kronor. Jag tänkte bjuda min pappa. Det blev 3000. För sen så tog biljetterna slut så jag hann inte få. 3000!
Va? Är det så jävla dyrt?
Alltså? Fast då, alltså, det är ju bra biljetter. Ja. Sen kan man väl sitta bakom en stolpe för typ 800 spänn kanske.
Nej, men då förstår man att det ser ut som det gör. Alltså,
det är jäkla dyrt.
Ja. Och jag menar, musikbranschen ser inte ut som den gjorde förut heller. Folk hittar ju sina grejer på andra forum och går på andra ställen och så.
Du, nu måste jag bryta in här med lite breaking news.
Åh nej.
Kreml går ut och dementerar att Vladimir Putin har pratat med Elton John. Har hängt med i detta?
Nej, va?
Detta är en extremt rolig historia som jag inte vet egentligen hur den börjar eller hur den slutar. Men det var i början av veckan som en bild på Elton Johns officiella Instagramkonto lades upp. Och så stod det: tack president Vladimir Putin för att du räckte ut en hand och pratade med mig i telefon idag. Jag ser fram emot att träffa dig och diskutera HBTQ-rättigheter i Ryssland. Och idag så har alltså Kreml gått ut och dementerat, eller Putins talesperson Dmitrij Peskov har sagt att Putin har inte pratat med Elton John, och ännu viktigare, vi har inte mottagit någon som helst begäran om ett möte, säger han enligt BBC.
Har Elton John spelat ett spratt? Han är ju jätterolig i så fall.
Det är ju så bisarrt. Nu det här är en TT-artikel som jag läser, och där skriver man vem som lagt upp Instagram-bilden som på onsdagen fortfarande fanns kvar är oklart.
Det är alltid, inte Elton John, så är det någon med väldigt stort sinne för humor.
Eftersom kan hans Instagram?
Putin är ju inte den mest HBTQ-vänliga människan i världen. Eller Ryssland har ju inte gått rykte överhuvudtaget. Så det här är ju ett spratt.
Jag älskar ändå detta storhetsvansinne. Att Elton tänker så här: Putin, ja, han nobbar Amnesty, han nobbar FN. Men när Elton ringer, när Sir Elton ringer, då svarar Vladimir Mikhailovic Putin. Jag är inte säker på att han heter Mikhailovic, men då lyfter han på luren. Om det är något han gillar, då är det Nikita. Och du vet den här Goodbye England's Rose, det var ju han och Ludmilas låt.
Ja, Ludmila.
Det var väl hans gamla fru. Skilde sig.
Ja, just ja. Ludmila. Jävla klyscha. Men det är ju något, det är ju väldigt roligt.
Elton, man måste ändå älska honom för
om
att han
det är
tänkte...
han som har gjort det. Men vem som än som har gjort det här måste man ju tycka om.
Ja.
För det är ju egentligen ett hån mot Putin.
Ja.
Och det blir ju skämtet blir ju ännu roligare när Putin tar åt sig så mycket.
Han är så rädd.
Han är så rädd. Alltså det är landets regim är så rädd att deras vackra stora ledare, skulle kunna kalla dem för diktator, förknippas med HBTQ. Eftersom de hatar HBTQ i det landet. Så, eller regimen gör det i alla fall. Så måste de svara på det. För de får inte besvärta sitt rykte. Är inte det roligt? Hur orolig är, hur ängslig är Putin och hans kabinett?
Ja, jag tycker det är fantastiskt. Men har du sett den här roliga videon, eller hört kanske när han sjunger Strawberry Fields? Nu sjunger han.
Är det Putin? Har Putin gjort
ja.
Det? Det är ju ännu roligare.
Så jag tänker att jag skulle kunna tänka mig att han skulle kunna dra lite Elton John på I'm Still Standing, borde ändå vara hans låt. Han står ju kvar.
Han står ju kvar. Jag tycker han ska göra Pet Shop Boys eller Village People Go West. Skulle vara roligt i lack och läder, poliskostym och mustasch.
Ja, det tror jag nog att det dröjer ett litet tag, men det vet man inte.
Nej, vi kan alltid. Yeah, I have a dream.
Du har en dröm, ja. Annars så tror jag att du mest sitter hemma och skriver Lana Del Reys namn med en massa ponyhästar runt. Du har ju en soft spot för henne.
Jag gillar Lana Del Rey, det är en av de skivor jag ser fram emot. Jag har inte fått den än. Tack för den, Eurovision, eftersom jag ska recensera den här veckan. Men jag har inte så stora förhoppningar. Nu blir jag gnälla igen. Jag har inte så stora förhoppningar på den här plattan. Det som har läckt ut, eller det hon har släppt hittills har varit lite si och så. Vissa saker har varit jättebra, andra har varit tråkiga. Vad vill du veta om Lana Del Rey?
Nej, jag tänkte bara få chansen och småprata lite.
om Lana.
Om Lana.
Ja, men vad fan. Jo, men det är väl
hon
en av de skivorna.
Hon bytte verkligen stil. Det var ju väldigt kul när hon kom i början och det var det här ryktet att hon var uppvuxen i en trailer park och sen så avslutade sig att nej, hon är verkligen, eller egentligen en så här riktig överklasstjej.
Är inte Taylor Swift det också?
Jo, men har det varit samma rykten om Taylor?
Nej, det har aldrig varit samma rykten, men det pratas ju inte så mycket om att Taylor Swift faktiskt kommer från överklassen, i amerikanska överklassen. För hon tilltalar ju alla på något sätt.
Jag tänkte också att hon är så här country. Door,
ja, countrystjärna börjar hon.
Country gillar ju höger.
Ja. inte all country.
Vad roligt det är med höst förresten. Jag tycker det är bästa årstiden på många sätt om du frågar lilla mig. Vilket du inte gjorde.
Vilken är din favoritårstid, lilla du?
Du, det är hösten.
Ja.
Jag tänker att sommaren är liksom som ett enda långt elände på många sätt.
Ja, men det är bara klibbigt och jävligt.
Ja. Och nu så i mitten av september, då vrids kranen på och det bara forsar ut nya skivor, säsongspremiärer. Mm. En lite tråkig sak hände på söndag. För mig är den tråkig, för dig spelar det absolut ingen roll. Mm-hmm. Då börjar nämligen den sista säsongen av Downton Abbey att visas i England.
Ja, sorgen är ju total för min, om min sida.
Jag vet. Mm. I Sverige börjar den visas om en månad.
Mm.
Ska du ladda ner från England eller ska du vänta till SVT visar?
Nej, jag tycker du ska liksom ringa min mamma. Hon har följt varenda avsnitt. Hon kan det där. Ni borde titta den tillsammans.
Det skulle vara otroligt mysigt.
Det roliga är att det lilla jag sett av Downton Abbey tycker jag är ganska roligt. Mm. Alltså när man halkar in på den. Ja. Så här, fattar ju ingenting som jag aldrig följt serien. Men jag förstår inte den här... egentligen. Klart du gillar Downton Abbey.
Du, jag tänkte så här, att diskutera Downton Abbey med dig, det är som du skulle diskutera Star Wars med mig.
Ja, vi har ju försökt, men det går ju fan
det
inte.
Det går inte.
Det bara dör allting. Du vet ju inte ens vad det är.
Jag har en aning.
Du brukar ju liksom blanda ihop det med Game of Thrones.
Och Star Trek. Ja. Men det har ju i alla fall släppts 2 trailers för Downton Abbey. Och de har du absolut inte kommit i kontakt med.
Nej.
Men det verkar hända väldigt mycket saker. Och nu vet jag, jag tycker inte riktigt att det här är spoiler eftersom jag inte har sett och däremot inte vet. Men det händer stora saker med slottet och så. Mycket dörrar och portar som stängs.
Om jag hade varit Johanna Koljonen nu så hade mitt huvud åkt upp i taket som en champagnekork av upphetsning.
Ja, du pratade alltså om min tv-cirkelkollega här. Ja. Jag hade hoppats lite på att 3 kronor slut för Downton Abbey. Att Lady Edith liksom smäller hela skiten i luften.
Ja, det lät väldigt kreativt och bra.
Det lär inte hända. Men det blir liksom det andra stora serieavslutet i år.
Förutom Mad Men.
Precis, det var ju våras och sen nu så tar Downton Abbey slut. Och det var ju de som var, alltså de två, världens två storserier, Game of Thrones såklart också.
Men, ja, och nu är två slut. Walking Dead är ganska stor också.
Är den stor?
Ja, det, i USA är det väl den största serien på
kabelkanal. Jo, men i resten av världen.
Ja, men Walking Dead och Game of Thrones är nog.
Ja, för Game of Thrones är ju stor i hela världen.
Ja, men det är Walking Dead också.
Okej.
Okay. Tro mig.
För Downton Abbey, den har ju blivit stor just liksom, den är stor i USA och allt sådär. Men jag tänker ju så här, nu tar den slut för mig. Och jag känner bara att jag vet inte om jag orkar engagera mig i någon ny tv-serie. Jag kommer ju titta, men tror att vi är på väg in i lite så här backlash för tv-mediet?
Nej, det tror jag inte, men jag tror att de här jag tror att från guldåren på 2000-talet, de här stora serierna, Sopranos, Mad Men, Breaking Bad, de här som engagerade jättemycket och som utvecklade mediet i raketfart, de blir nog mer sällsynta. För nu vill ju alla ju tv. Det finns så jävla mycket tv-serier, så det är liksom, hälften vore nog. Nu för tiden måste man ju välja bort. Det är det handlar om. Det kommer jag göra i höst. Man får välja bort och koncentrera på vissa. Jag har ett förslag som du borde titta på. Kanske inte riktigt din grej. Mr. Robot.
Just det. Jag undrar ju, är den på allvar?
Ja, så vitt jag säger. Jag har inte sett hela säsongen.
Nej.
Och den börjar på SVT nu på fredag.
Just det.
Börjar den sändas på den statliga kanalen.
För jag undrar om den är på allvar eller om den är liksom lite skämt.
Nej, det är ett drama.
Den är på allvar,
typ.
Bra, det var det jag undrade.
Det handlar om en sån här superhacker. Eller en sån här misslyckad, konstig... en knasig huvudperson som är jättebra på att hacka datorer. Liksom. Och han kommer naturligtvis på en jättestor konspiration på spåren. Det är själva grundhandlingen. Det är väldigt mycket, man ser första avsnittet så påminner det lite grann. Det måste finnas jättetydliga passningar till Matrix, om du kommer ihåg den filmen.
Du tror alltså att jag har sett Matrix?
Ja, okej. Okay. Men... det här blir ju helt jävla hopplöst. Vad fan har du sett, människa?
Men jag gillar ändå.
Vill du ha en snittblomma?
Jag tackar för förtroendet.
Nej, men det är, han börjar liera sig med en, man kan väl säga, en sån där organisation som vill störta samhället. Som tycker att allting bara lever, att vi bara lever i en illusion som styrs av banker, kapital och onda människor.
Vänta, det låter lite som du.
Jag tänkte säga, det finns faktiskt en läskig grej. Jag är glad över den serien av många, många liksom anledningar. Framförallt att Rami Malek spelar huvudrollen.
Just det, och jag undrar, var känner man igen honom ifrån?
Han, från massa ställen, men han var ju framförallt en av de bästa karaktärerna, en av de mest minnesvärda karaktärerna i tv-serien Pacific om andra världskriget.
Spelar han kanske var där jag kände.
Då spelar han en karaktär som heter Snafu, eller kallas Snafu.
Ja.
Sen finns ju en svensk med en jättestor roll.
Just det,
som är jätteduktig skådespelare, som heter Martin Wallström. Som kommer från Uddevalla.
Är det hans första roll eller?
Nej, han har gjort jättemycket roller, man känner igen honom. Han har spelat i Snabba Cash, Upp till kamp, Morden i Sandhamn. Han är så här, man känner igen honom.
Ja.
Och det som är roligt är att när jag bodde i Jörnsberg förut, här utanför Stockholm, då sprang jag på honom ganska ofta, Martin Wallström, när han gick omkring med sin barnvagn. Och han är supertrevlig, lite småbrygg och människa. Och ja, vi pratade med Medusa bland annat, det brukade han. Han gillade det, Medusa också.
Är det så, om du tar kontakt med främlingar på gatan, är det genom
Nej, men vi hade gjort en Medusa bilaga för ett tag sedan i pappret, och då tyckte han om den och ville berömma den där, och så började vi prata. Och då hade han på gång en sån här, då berättade han att han skulle åka till New York och spela in en, fått en stor roll i en amerikansk tv-serie, men han kunde inte säga vilken. Och det är den här. Men grejen är att han spelar ett jävla generalsvin, alltså en riktig psykopat dåre. Och det går inte att få ihop med. Det är tecken på att bara, nej, men det är duktig skådis. Han är verkligen så här Mats Mikkelsen otäck.
Förstår att han är min hetaste.
Ja, fast det finns vissa likheter där i
Mats Mikkelsen är alltså min hetaste.
Ja, jo, jag vet det.
Men sen så intervjuade min kompis honom en gång från Cannes, och då hade han liksom stank så mycket sprit så det osade, och så hade han en blåsa på munnen. Och då var liksom, då dog den här kärleken till Mads Mikkelsen. Det var liksom för mycket verklighet.
Ja.
Han blev en full
dansk. Men Mr. Robot, jag förstår, men Mr. Robot kan du titta på. Den verkar vara väldigt lovande.
Ja, vad kul.
Den är rolig att se. Och den har blivit jättehyllad i USA. Många som tycker om den första säsongen.
partner bra.
Vad
men absolut, hans tankar, uh-huh, alltså huvudpersonens tankar påminner mycket om det du och jag bär på. I alla fall jag bär på.
Ja, kanske mer du än vad jag.
Nej, men han har ju en monolog. Ska jag läsa?
Monolog?
Nej, men monolog, en inre monolog.
Ja, ska du läsa hans inre monolog?
Nej, men han sitter och med en psykolog. Det gillar de i amerikanska tv-serier, att man har scener med en terapeut. Och då ställer hon frågan liksom, vad tycker du är fel med samhället? Och det han då räknar upp är ju mycket det som man själv tänker på. Mm. Att vi gör Steve Jobs till en hjälte fast han tjänade miljarder på att utnyttja barnarbete till exempel. Mm. Alla våra hjältar liksom är depraverade och dumma i huvudet, så har de ett klipp på Bill Cosby, Mel Gibson, såna där. Ja, att vi liksom håller på med en sån här falsk intimitet på sociala medier. Mm. Debatttrådar, alltså så här, vi spammar varandra med massa åsikter som inte betyder ett skit. Jag kan läsa vidare här liksom.
Nej, men det låter jätteintressant.
Och att vår konsumism liksom gör oss till sämre människor. Och det är ju sånt där man, det som är intressant med serien är att det är ju sånt där de flesta bär inom sig. Och då gör de då själva, vad jag tror det kommer mynna ut i, det är ju att man som tittar inte är så säker på de här som vill, vem har rätt, de som vill störta samhället eller de som styr. Mm. Alltså vem är the bad guy? Det är lite oklart. Om de lyckas få dra det i hand, så tror jag att det kan vara en jävligt bra serie.
Intressant, då ska jag faktiskt kolla på den. Mm. Kontrollfråga, orkade du se klart True Detective andra säsongen?
Självklart orkade jag ju det.
Jag förstår inte om du skojar med mig nu.
Ja, men ja vad fan, det är klart jag gjorde. Klart jag gjorde.
Var det en parodi? Alltså inte du, utan serien.
Ja, vi är alla parodier på oss själva, Kristin.
Herregud alltså.
Eller, ja, nej, men den var inte så bra.
Nej, men du höll en, tycker du att jag ska hålla ut också?
Vissa avsnitt är de på väg åt rätt håll, men det är ju inte alls som första säsongen. De fick inte ihop det. Det blev lite som en parodi på noir, tycker jag. Noir-genren. Så jag vet inte fan hur de ska göra den tredje säsongen.
Men var den kalkonrolig också på slutet? För jag tyckte att den var ju rätt rolig. För att det bara var så dåligt.
Ja, det var rätt tråkigt bara.
Okay.
Det bara minnade, det bara ebbade ut.
Oh, fasen, det är ju det. Ska man ta 12 timmar av sitt liv till den?
Ja, 10 timmar kanske det var, eller var det fler?
Nej, jag minns inte.
Jag minns inte heller. Nej, den om man ska se True Detective, så ska man koncentrera sig på första säsongen. Mm. Den är värt någonting.
Du, apropå Mr. Robot. Ja. Nu ska jag säga en sak som får mig att instinktivt hata en låt. Det är om den innehåller frasen "Hey Mr. DJ". Har du tänkt på det? Hör jag en låt, det är ganska vanligt.
Hur ofta tänker jag på det du tänker på i rollning? Hur ofta har jag dina spaningar?
Ja, men alltså, det är liksom en retorisk fråga. Du ska bara säga ja eller nej.
Ja, Kristin, det har jag verkligen tänkt på. Det har irriterat mig nog så fruktansvärt.
Tack,
det har
irriterat
mig så mycket så jag brände in ett, jag dönade in ett brockljus i väggen häromdagen.
Så, det hade, känner jag också.
Ja, jag ljuger, jag äger ingen brockljus. Så.
Om jag hör en låt där frasen "Hey Mr. DJ" ingår, då är det stoppknapp direkt och sen skivbål.
Madonna. Ja. Mm. Så Madonna, vissa låter Madonna.
Per Gessle, har inte han också haft en sån?
Ja, han säkert.
Och det är en sak som, en annan sak som gör mig galen, och det är fullt möjligt att jag rör mig liksom i världens minsta värld och att ingen utanför den här lilla världen håller på så här. Men vad är dealen med detta tjat om Bey? BAE. Alla Instagram-bilder. Något jävla tjat om Bey.
Vad fan är Bey?
Detta vad är det bästa Bey? Med att vara inlås med dig i ett litet rum, Marcus Larsson.
Vad är Bey? BAE. Är det en förkortning på bearnaisesås?
Det var mycket bra gissning.
Nej, det är ju Bea i och för sig. Det
är... Så här. Det har ju att göra med Michelle. Och nu tar jag mig friheten att anta att hans namn uttalas så franskt, för att det var en fransk stavning. Men jag kan publa där. Men Michel Dida, har hans låt "Hör du mig, Bey", som blivit en sån megahit. Kanske inte i Tornedalen. Nu får du lugna dig. Aha. Jag kommer. Jag ska hålla ett föredrag om ordet Bey för dig.
Mm. Det är väl rock om något.
Ja, det är jävligt.
Men en fråga, har du hört den här låten "Hör du mig, Bey"?
Det är, kanske, nej. Eftersom, nej, och även om jag hade hört den, så hade jag inte, jag hade trott att Bey var ett namn. Mm. Och sen har jag gått vidare.
Bey kan ju vara ett namn, men då stavas det B-E-Y. Y och en förkortning för Beyoncé.
Ja, det har jag däremot hört talas om.
Ja, Bey.
Ja.
Mer. Jag läste nämligen en artikel förra året i den amerikanska tidskriften Time. Det är väl rock. Och det handlade om just ordet Bey. Och det var med anledning av Miley Cyrus och Pharrell Williams, ditt och mitt värsta intervjuobjekt, Pharrell. Ja. Deras låt som heter Come Get It, Bey. Och det finns vissa myter om detta ord. En sådan är att det är en förkortning av Before Anything Else. Detta stämmer inte.
Nej.
Ordet bey är snarare en förkortning av babe. Man kan också använda det som beskrivning av att något är bra. Exempel, this sandwich is bey. Men oftast använder man det till personer eller om personer eller till personer. Det finns en tumregel som man kan använda sig av. Om det går att byta ut bey mot boo eller babe, då är man hemma, då är det korrekt använt. Man ska dock vara försiktig med att använda detta ord i Danmark, eftersom det där betyder bajs. Så där kanske man får en lavett istället för en hand på baken om man använder det. Och det var dagens språklåda.
Man ska inte gå fram till någon på krogen och säga bara tjena bej.
Nej.
Nej. Nej, det är det man ska kanske. Men fan, vill ragga på krogen. Det är ju helt meningslöst.
Vi kom in i en helt annan fas av den här podden.
Dåligt fyllde sex, fy fan, det har man väl haft nog av.
Jag vet inte vad jag ska säga längre. Jag satt här med mitt föredrag och sen så plötsligt hamnade.
Men det här är alltså någonting som gör dig rosenrasande, bej. Har den gått som en raket på sociala medier, bej?
Ja, att alla ska få fram tjena bej eller
bej. Ja, det är ett sånt irriterande modord som dyker upp då och då.
Jag kan säga en till sak som stör mig. Leva life. Apropå det som alla tjatar om. Apropå en Lorenz liksom.
Man ska fan inte leva life.
Leva life. Och att det är en bild på någonting, skriver man leva life.
Det låter ju hemskt.
Fy fan. Det är mina värsta. Hej Mr. DJ Bey och leva life.
Peppen är min.
Peppen, ja.
Ja, känn peppen. Nej, tänk om jag bara vill äta en macka. Titta ut genom fönstret. Du kan ta en jävla pepp och sticka upp den i röven.
Har du någonsin känt pepp, undrar man ju.
Ja, det är väl klart jag har gjort. Men det är liksom, jag hatar när så här bey och peppen och leva life blir någon sorts jävla livsstil som man ska se upp till. Det är svårt att leva life.
Fast det är inte ganska töntigt uttryck.
Ja, det är väl klart det är. Man framstår ju som infantil femåring om man säger leva life. Ja. Nej, nu ska vi ta en after work och gå och leva life. Eller en outhärdlig stekare på banken.
Mycket steka.
Eller hedgefondminister. Eller vad fan de kallas. Som ska leva life. Det är klart du lever life.
Alltså, och detta är just nu en attack mot mig.
Nej, men du är bra på att leva life. Men jag skulle liksom tappa målföret och tungan och hakan om du sa liksom leva life till mig. Jag tror ju alla är ironiska. Bey, peppen, leva life, förbjuder. Där är jag för en statlig intervention.
Alltså jag är för så mycket statlig intervention att det inte finns. Jag önskar att staten kunde gå in lite oftare. Och så.
Ja, nu så kommunistisk diktatur hade varit din melodi. Ja. Om du fick sitta i styrelsen.
Som i Kreml.
Ja, du är ju lite. I det här rummet så är du ju lite som Kreml.
Jag är ju det här rummets Vladimir Putin.
Ja, det.
Nu så ska vi faktiskt ta och säga farväl, för du ska ju snart gå och vila ögonen på The Edge.
Ja, vi ska se om man trillar av scenen den här gången.
Det får man nästan hoppas.
Nej, sluta nu. Det höll ju faktiskt på att gå riktigt illa.
Gjorde det?
Ja,
han var ju uppe snabbt.
Ja, jag läste en intervju att han, det var ju någon sån jävla räls för kameror eller, och sånt där med massa vassa grejer på som han höll på att trilla ner i. Så han höll ju på liksom att sabba hela turnén.
Oj då. Det var tre stycken som trillade av i somras.
Ja.
Florence.
Ja.
Bröt foten eller ankeln. På Coachella.
Just det.
Och sen så såklart Dave och The Edge. Men du vet vem som var först med att ramla av? Her Majesty.
Madonna
ramlade av scen redan i januari.
Ja.
På Brit Awards.
Ja.
Jag säger det, hon är 5+. Madonna gör alltid allt först.
det kan jag hålla med om. Jag tror Madonna liksom använde ordet bey också.
För att skulle hon säkert kunna göra om sin unga pojkvän.
Ja. Ja, hon har en ung pojkvän också.
Ja, det vet jag inte om hon hade längre, men hon hade väl det.
Så förbannat förutsägbart.
Det är väl bra, istället för att vara ihop med den här tråkiga Guy Ritchie. Ja. Vilken tråkig människa. Men, ja, du, men du, gå och tack, spring iväg nu, ja, och så hörs vi nästa vecka.
Ja, ja. Tack för idag, bej.
Tack, bej.